السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Som alltid så är det en ära att kunna komma hit och få se så många muslimer som samlas på det här sättet för att kunna lära sig kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas religion. Och jag ber Allah azza wa jal att ge oss alla framgång, och på det här sättet som han har enat mellan oss idag, att han kommer ena mellan oss alla i paradiset. Allahumma amin. Förra veckan så pratade jag om en biografi utav en utav de lärda, som de som var här kanske kommer ihåg det. Jag pratade om Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahs biografi och vem han var och hur hans liv var och vilken effekt hans liv har haft på den muslimska världen och liknande. De var så uppskattade att jag pratade om, har en lektion om en biografi, vilket är lite annorlunda än jag brukar ha. Så jag tänkte att jag ska fortsätta och ha den här lektionen också om en biografi om en annan av de kända lärda från den muslimska världen. Och jag tänkte ta idag och tala om en person som är kanske ännu mer kontroversiell, som man kan säga, än Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Någon som det pratas ännu mer om. Och det är Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Och han är känd över den muslimska världen rent generellt. Och hans namn är utspritt, hans böcker är utspridda och kända över den muslimska världen. De har tryckt säkert miljontals exemplar av böcker han har skrivit. Och det är många som brukar studera hans böcker och dra nytta av hans böcker. Men han är nog ännu kändare världen över, vare sig bland muslimer eller icke-muslimer, på grund av det öknamn som har tillskrivits honom och de som sägs följa honom. Och det är att man säger, baserat på hans namn, Mohammed ibn Abdul Wahhab, att de som följer honom, eller den grupp som han skulle vara med i eller liknande, kallas för Wahhabis eller Wahhabiter. Och det här är någonting som är väldigt utspritt, som pratar om väldigt mycket. Inte bara bland muslimer, utan även bland många icke-muslimer. Och börjar skriva om det mer och mer i media idag. Och jag är nästan övertygad om att de flesta som skriver det här ordet i media idag och nämner det har ingen aning om vad de pratar om. Jag vet inte egentligen vad det är det handlar om. Det är ett öknamn som har blivit vanligt. Man till exempel, man pratar om en fundamentalist, någon som är, följer islam bokstavstroget, så säger man han är wahhabi. Eller en person som är från Saudi eller någonting, så säger man de här är wahhabis eller liknande. Man har inte egentligen koll på vad själva namnet i sig betyder. Namnet wahhabi, det är ett öknamn. Det är ingen person som tillskriver sig det eller säger jag är en wahhab eller liknande. Men det går tillbaka till hans pappas namn. Hans pappa heter Abdul Wahhab. Så säger man, tillskriver det till hans pappa egentligen. Fast man pratar om honom, vilket är lite konstigt i sig. Hur som helst, det är en viktig sak som man måste påpeka. Eller vissa viktiga saker som är viktiga att påpeka gällande det här öknamnet. Att så vitt jag vet så känner jag inte till någon människa någonstans som tillskriver sig det och säger jag är en wahhabi. Och jag känner inte heller till att någon säger att Muhammad Abdul Wahhab är den största lärare som alltid har funnits. Det är han som vi ska följa. Eller han är den lärare som vi följer efter. Och jag känner inte heller till att någon säger att allting han har sagt är korrekt. Utan det är mycket av det han har sagt är bra och andra saker som han har sagt kan ha varit korrekt eller inkorrekt. Och jag känner inte heller till någon som säger att han är den kunnigaste lärare som någonsin har levt. Utan alla som respekterar honom och tycker om honom eller läser hans böcker, så ut jag vet, anser att det finns andra lärare som är mycket mer kunniga än honom. Så som de fyra kända imamen, Abu Hanifa, Malik, Shafi och Ahmed och så vidare. Eller den imamen som vi pratade om förra veckan, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Och det här är viktiga saker att prata om. Att det finns ingen person som tillskriver sig någon grupp. Han har inte sagt att han har startat någon egen grupp, utan han tillskrev sig alltid från Ahlus Sunnah till Wal Jamaa. Han är inte, det är ingen som anser att han är den största lärde som någonsin har levt, eller att han är någon som man ska blint följa, utan alla är överens om att det han har sagt, att det finns saker och ting som är korrekt och det finns saker och ting som han kan ha sagt som inte är korrekt, vilket är fallet med alla de muslimska lärda. Varför är det då så kontroversiellt med honom? Varför snackas det så mycket om honom som person? Eller rättare sagt, varför snackas det så mycket om det här namnet utan att man har koll på vem han är? Och det här är någonting annat som är ganska intressant. De flesta som pratar om det här namnet i sig, de har nog aldrig, om man skulle fråga dem, skulle du kunna beskriva någonting om hans namn? Med den här personen, Muhammad Wahab här. Skulle du kunna i 2 minuter berätta om vem han var, vad han levde, vad han gjorde, vilka böcker han har skrivit i? Beskrivit och liknande, så har man ingen aning. Utan det är bara någonting som man slänger ifrån sig till höger och vänster. Det här är någonting som jag märkt är allt vanligare idag i media, i svensk media särskilt. Att man skriver om saker, många journalister skriver om saker, och särskilt när det handlar om islam, så har de egentligen noll koll på vad de pratar om. De säger lite klischéer, och det var faktiskt en grej som var ganska lustig. Det var en person som, en journalist, som började skriva om en massa saker som är relaterade till fundamentalism och islamism och hit och dit. Använde fullt med termer som är populära att använda i media idag. Så en broder som skrev till honom på Facebook, privat, han sa: har du koll på vad du pratar om egentligen? Eller vad vet du egentligen om de här sakerna? Alltså, jag har faktiskt ingen koll egentligen. Jag läste en artikel här. Jag läste en bok faktiskt som handlade om ämnet och det var intressant, så jag tyckte jag skulle skriva den här artikeln. Han hade noll koll på vad han skrev om. Men det är lite inne i Sverige att när det kommer till saker och ting som har med religion och särskilt om islam, då ska alla få uttrycka sig hur man vill. Men när det kommer till andra saker, så då får man inte folk uttrycka sig som man vill. Om det kommer till vetenskap, då ska det vara vetenskapsmän som pratar. Om det kommer till någonting, läkemedel, då ska det vara en läkare som ska prata. Om det kommer till vädret, då ska det vara en meteorolog som ska prata och så vidare. När det kommer till religioner, och i synnerhet islam, så är det... ja, alla får prata så som man vill och tycka och tänka, även om man inte har någon koll överhuvudtaget. Och så här är också fallet gällande den här personen som vi idag ska prata om. Tayyip. Varför är det då så viktigt att man ska känna till den här personens lärare? Det är en person som är väldigt omtalad och det är åtminstone intressant, även om en person skulle säga att han inte tycker om honom eller tycker om honom, att man vet vem han var och vad han gjorde och vad han kallade till och liknande. Så jag ska försöka så gott jag kan att ge en bild av vem han var, vilken bakgrund det fanns och hur muslimska världen såg ut på den tiden. Vad han sökte kunskap, vad han kallade till, vad han skrev för böcker och liknande. Så man får någorlunda hum om vem han var. Han har en väldigt intressant liv. Det var mycket saker som hände i hans liv. Och det har påverkat den muslimska världen väldigt mycket gällande de sakerna som han har gjort. Innan man ska börja prata om chefen i sig, så är det viktigt att man förstår vilken omgivning han levde i. Och var han växte upp, för att det är någonting som påverkade mycket de sakerna som han gjorde under hans liv. Sheikh Rahimahullah, Sheikh Muhammad Wahab, han föddes år 1115 hijri, det vill säga år 1703. Ungefär för, alltså var 300 år sedan. I en stad som heter Uyayna. Det är en stad som ligger typ i mitten av den arabiska halvön. Det som idag är Saudiarabien, Emiraterna, Qatar och alla de här länderna tillsammans. I mitten där så finns det en liten stad som heter Uyayna. Så det var i mitten där som den här sheikhen föddes för ungefär 300 år sedan. För att förstå hur den muslimska världen såg ut på den tiden, så fanns det ett väldigt stort land som styrde stora delar av den muslimska världen, men långt ifrån den stora, hela muslimska världen. Och det var det Osmanska riket. Jag har talat om det, eller? Osmanska riket. Osmanska riket styrde stor del av den muslimska världen. Norra Tunisien, norra Algeriet och norra Egypten, hela vägen till norra Somalia, Mekka, Medina, Syrien, Jordanien, Irak och Turkiet. Så de styrde en stor del av den muslimska världen, men inte hela den muslimska världen. Det är vissa som tror att Osmanska riket på den tiden, när man pratar om att det var ett kalifat, att det var typ att hela den muslimska världen styrdes under ett och samma rike, men det så var det inte. Indonesien var inte en del av det Osmanska riket, Malaysia var inte det, Indien, Pakistan, Afghanistan, Marokko, Gambia, Nigeria, Ghana och alla de här länderna. Ingenting av dem var en del av det Osmanska riket. Det Osmanska riket var ett stort land som fanns på den tiden, men det var inte hela den muslimska världen. Och Osmanska riket styrde inte över den delen som Sheikh Rahimahullah kom ifrån. Han kom från mitten av den arabiska halvan, och det var inte en del av det Osmanska riket. Utan han levde på en plats som styrdes av små riken. Det fanns små länder, små stater som man kan säga. Kanske som styrde var 2-3 städer, några byar, det var en egen stat. 5 kilometer bort var en egen stat som hade en egen ledare. Lite längre bort så var en annan stat som hade en egen ledare och liknande. Så den muslimska världen på den tiden var väldigt splittrad. Och i synnerhet där Sheikh Rahimahullah bodde fanns fullt med olika små länder. Muslimerna hade inte en enad ledare som styrde det här området. En annan sak som är viktig att känna till är hur den muslimska världen såg ut rent religiöst på den tiden. Det var väldigt utspritt på den tiden med det som kallas för helgonadyrkan. Det vill säga att när någon vill be till Allah så ber de inte Allah Azza wa Jalla direkt, utan de går till helgon. De går till rättfärdiga människor. Eller de går till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eller de ber till jinner. Eller de ber till änglar. Eller de går till träd som de säger heliga och söker välsignelse från dem. Eller grottor som de säger att här inne så bor det jinner som ska kunna hjälpa oss och liknande. Och det här var extremt utspritt på den här tiden i den muslimska världen. Och det är fortfarande utspritt i vissa delar av den muslimska världen. Det är det här väldigt vanligt. Man säger till exempel att en kvinna som vill få barn, istället för att be Allah Azza wa Jalla direkt och be Allah att Allah Azza wa Jalla ska skänka henne barn, så går de istället till en rättfärdig person. Så säger den här rättfärdiga personen, om du ber den rättfärdiga personen så kommer du få ett barn. Eller någon person, han får inte jobb. Säger man, gå till det här trädet, det här är ett välsignat träd, och smek dina händer mot det här trädet, då kommer du få välsignelse och du kommer kunna få ditt jobb och liknande. Det här var väldigt utspritt över hela den muslimska världen, och det är mindre utspritt idag, men det är fortfarande i vissa delar av den muslimska världen så är det här väldigt vanligt. Och även det här med svart magi, man åkallar jinner som ska göra saker åt den, talismaner, att man har såna här, man hänger olika lyckogrejer på sig som ska skydda en från ondska eller hjälpa en med saker. Det här är än idag som sagt utspritt i den muslimska världen, och det var väldigt utspritt under Sheikhens tid, rahimahullah. Typ varje by hade en egen grav, så istället för att be till Allah så bad man till dem. Så till exempel där Sheikhen kom ifrån, det här området, så var det till exempel man sa Umar radiyallahu anhu, hans brorsa Zayd ibn al-Khattab, han hade en egen grav, så när folk ville någonting så gick de dit. Så fanns det heliga träd som de sa, när kvinnor ville bli gravida så gick de dit och smekte sina händer. Så var det vissa grottor man gick till också och liknande. Det här fanns i det här området och var väldigt utspritt. I princip varenda stad och by hade de här grejerna. Och det här är extremt farligt. Det här är shirk. Det här går emot själva grunden av islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam, när han kom till folket i Mekka, så trodde de på att det bara fanns en skapare och det var Allah. Men de försökte komma närmare till de här, till Allah azza wa jalla, genom att åkalla statyer. Och statyerna var egentligen tecken på rättfärdiga människor. Så när de ville åkalla rättfärdiga människor så gick de till de här statyerna och bad statyerna att be till Allah åt dem. Eller så hade de också träd som de vände sig till. Så hade de stenar som de vände sig till. De hade jinner som de vände sig till och liknande. Så det hade i princip blivit så att stor del av den muslimska världen hade gått tillbaka till samma tillstånd som det var innan profeten sallallahu alaihi wasallam kom. Folk hade hamnat i den raka motsatsen till det budskapet som profeten sallallahu alaihi wasallam kom med. Och det är väldigt viktigt att man känner till det här för att förstå lite mer om Sheikhens biografi och hans liv och så vidare. Så Sheikhen växte upp i, eller föddes år 1703 i en stad där det här var väldigt utspritt. Hans pappa var en av de lärda på den tiden. Hans pappa Abdul Wahhab ibn Sulayman var en av de lärda och han var domare i deras stad. Hans farfar Suleiman, han var också en av de största lärda över hela den arabiska halvön. Han kom från en familj, eller mushrik, som sedan 300-400 år tillbaka ungefär räknades som några utav de kunnigaste personerna i den arabiska halvön. Så han växte upp i en familj och en släkt där man har väldigt mycket viktig islamisk kunskap. Och sheikhen, på grund av att han hade en sån här familj, så började han väldigt tidigt studera kunskap. Hans pappa var på honom att börja studera. Så redan när han var 10 år gammal så hade han memorerat hela Koranen utan till. Han hade memorerat hela Koranen redan vid 10 års ålder. Och när han var 12 år gammal så blev han imam i moskén. Och hans pappa hjälpte honom att gifta sig. Nu för tiden man gifte sig mycket senare, men den tiden skulle man gifta sig väldigt tidigt. Så när han var 12 år gammal så var han imam i moskén. Han var gift och hade skaffat sig familj. Hans pappa sa också åk på hajj. Nu när han blev gammal, åk på hajj. Så när han typ var i 12 års ålder hade kommit in i bulu, han åkte på hajj också. Så man moknade mycket tidigare på den tiden, mashallah. Så han började studera väldigt tidigt. Vid 10 års ålder var han redan hafid Qur'an. Han studerade hos sin pappa som var en av de stora ulama där. Och han läste väldigt mycket böcker. Hans pappa sa, när jag undervisar honom så drar jag nytta av honom på samma sätt som han drar nytta av mig. För att han väldigt snabbt så uppfattade han saker och ting och kunde lära sig och förstod det han sa. Så han började studera sin pappa och hans pappa började säga, hej, den här killen han drar nytta av mig. Så du borde åka iväg och studera i andra ställen. Så chefen drog iväg och började åka till andra städer för att kunna studera mer. Han hade börjat lära sig det han kunde från sin pappa, dags att dra vidare. Han drog till Mekka, han gjorde hajj. Han drog till profeten sallallahu alaihi wa sallam stad, Medina, som var det stora lärocentret dit folk kom från hela den arabiska halvan för att kunna komma och studera. Han kom dit och började studera hos flera andra utav de lärda. Som en av de lärda som heter Abdullah ibn Ibrahim al-Sayf, som ansågs vara en av de största lärda på den tiden. Och han undervisade honom hadith och gav honom berätta kedjor hela vägen till profeten sallallahu alaihi wa sallam. I Sahih Bukhari och Sahih Muslim och de 4 sunnah-böckerna och andra böcker. Och han studerade även hos en lärd som heter Muhammad Hayati Sindhi som kommer från Pakistan. Som ansågs vara en av de största lärda på den tiden. Och han undervisade honom och korrigerade hans troslära. Så han började förstå att det de här människorna gör runt omkring oss när de går till gravar, när de gör tawaf runt omkring gravar på samma sätt som vi muslimer gör tawaf runt omkring Kaaba, så är det här en form av shirk. Det här är jättefarligt. Så sheikhen började inse under sina studier att nu det här är kaos. Man måste göra någonting åt det här. Så när han gjorde hajj en gång så ställde han sig ut i dua till Allah Azza wa Jalla att han ska bli en person som kan korrigera den här situationen. Och att Allah Azza wa Jalla ska acceptera för honom och se till att folk blir påverkade av det här kallet. Så han kände att vi får vara slut på den här grejen. Vi måste göra någonting om saken. Och det här är en läxa för oss i sig. Det är många personer som ser att det finns mycket knas runt omkring en. Men man gör ingenting om saken. Man tänker hela tiden det här. Låt någon annan göra den saken. Det är knas. Situationen som finns runt omkring oss är dålig. Men det är inte jag som ska ändra den grejen. Och där ser vi kanske runt omkring oss även här idag. Vi ser det i hur det är i förorterna här i Sverige. Och vi ser hur det är bland muslimerna i Sverige. Eller även ännu värre liksom, att det finns folk som inte ens känner till Allah Azza wa Jalla i det här landet. Men hur många av oss är det som vill ta tro på sig ansvaret och försöka korrigera situationen? Det här, när man läser om biografier om såna här imamer, om såna här lärda, så blir man uppmuntrad. Och man känner att trots att han visste att det här kommer leda honom till problem och att han kommer få motstånd om han gör det, så är det fortfarande någonting man ska ta på sig och man ska försöka korrigera det muslimernas tillstånd. Så chefen började studera där i Medina och sen åkte han vidare till Irak och studerade i Irak. Och när han studerade i Irak så började han få mer och mer kunskap och han kände att nu får det vara slut. I Irak var det fullt ut av sådana här saker också. Så han började, när han var i staden Basra, som är en av de kända städerna i södra Irak, så började han säga till folk, ej, du ska inte be till Allah, du ska inte be till gravarna. Gör inte det här, ta bort dina talismaner, akta dig för det här, gör så här och så vidare. Så folk lackade på honom, hoppade på honom och slängde ut honom i staden. Så han fick går ifrån Basra själv. Och när det är varmt borta i Irak så är det inte varmt som i Sverige. När det är varmt där vi snackar 50 grader. Och i Sverige blir folk galna när det blir 30 grader och tycker det är varmt. 50 grader varmt och går ensam ut genom öknen. Och han är på att dö när han gick ut, han blev utstängd i staden. Men det var någon som hittade honom på vägen när han höll på att dö utav törst. Och tog honom till en annan stad. Och så här fortsatte hans liv. Och sen kom han tillbaka till den staden där hans pappa jobbade som domare. Och det var en stad som kallades för Hureymila. Hans pappa dog år 1153 när shejken var 38 år gammal. Så då började shejken verkligen göra dawa på riktigt. Han tänkte, nu är jag tillbaka i min hemort. Nu är det dags att jag ska börja korrigera tillståndet runt omkring mig. Så han började göra dawa i den här staden Hureymila. Återigen, vad hände? Folk vill döda honom. Folk försöker döda honom och samlas på en plats för att kunna typ lönnmörda honom. Han får reda på vilka de är, han får fly ut ur staden. Återigen, det funkar inte där. Han kommer till en ny stad som heter Uyayna, det är hans hemstad. Det var där han föddes egentligen. Och det fanns en ledare, för som jag sa, det fanns olika ledare för olika städer. Och de hade en ledare där som heter Uthman ibn Ma'mar. Så han gick till Uthman och sa till honom och började prata med honom. Så han, kolla hur det ser ut här. Kolla problemen. Vi muslimer kan inte göra de här grejerna. Så han lyssnade på honom. Så det här är bra. Och vad gjorde han? Han gick till Zayd ibn al-Khattabs grav, som var den största graven som dyrkades i området. Och han rev ner den. Och sa, de här får inte längre folk dyrka. De här träden som kvinnorna brukade gå till för att kunna få välsignelse och ska få barn, han högg ner dem. Och shejken började få studenter där och folk började lyssna på honom mer och mer när han gjorde dawa. Återigen, folk flippar. Vad händer? Han går emot de här sakerna som jag hållit på med nu under lång, lång tid. Så här får det inte vara. Så en annan ledare som bodde i ett annat område, han skrev ett brev till ledaren i staden. Han sa, den här killen, han håller på att göra problem. Du får antingen döda honom eller så kommer du aldrig kunna få pengar igen. De brukade skicka skatter till varandra. Så han som var, hade mer inflytande i ett område, han skickade skatter till dem som de kunde leva på. Så han sa, du har två val. Antingen dödar honom eller så kommer du inte få pengar igen. Den här personen som till en början började hjälpa honom, vad gör han? Han säger, okej. Okay. Pengar, vad ska man göra? Det är lockande. Så han sa till shejken, rahimahullah, han sa, du får dra härifrån, du får inte vara kvar här, promenera ut ur staden, så kommer en kille följa efter dig och se till att du åker ut ur staden. Så han skickar med en kille, en ryttare med honom, som ska hugga ihjäl honom. Så han börjar gå ut ur staden och killen ska hugga honom och bli helt skakig i handen. Han känner, han kan inte göra den här grejen, det går inte. Så shejken flyr iväg därifrån. Återigen, gå igenom öken, kokhett, håller på att gå törstad ihjäl, har ingenstans att ta vägen. Han försöker i Basra, det går inte. Han försöker i Hureymila, det går inte. Han försöker i Uyayna, sin egen hemstad som han är född och uppväxt i. Han blir utslängd och nästan dödad. Han promenerar därifrån och läser Allah Azza wa Jalls vers i Koranen. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Att den som fruktar Allah kommer Allah att ge en utväg. Och Allah kommer försörja honom med någonting som han aldrig kunde begripa. Och det här är en viktig läxa för oss också. Att när man kan hamna i svåra situationer och man tror att det inte finns någon utväg överhuvudtaget, att man sätter sin tillit till Allah. Att man ser tillit till Allah subhanahu wa ta'ala, att han kommer hjälpa en. Och Allah har lovat en att om man är Guds fruktig så kommer han ge en, en utväg och ge en försörjning på ett annat sätt. Det här är problemet med oss. Vi tänker, vi är så uppväxt i det här samhället och vi är så materiellt, man tänker materiellt hela tiden. Man tänker, om jag inte får ta det här haramjobbet eller jag inte håller på och gör de här haramsakerna, jag kommer inte kunna få in några pengar. Som man glömmer att det är Allah Azza wa Jalla som försörjer oss. Allah Azza wa Jalla försörjer till och med små myror som går ute på vägen. Allah Azza wa Jalla försörjer oss och kan ge oss försörjning på ett sätt som vi annars inte kunde tänka oss. Självklart man ska söka efter andra jobb, man ska göra saker och ting. Man ska inte bara sitta hemma och vänta på risk. Men man ska frukta Allah Azza wa Jalla, hålla sig borta från det som är förbjudet. Så kommer Allah Azza wa Jalla att ge en utväg och han kommer att försörja. Och det är många som känner av den här grejen. Och det var det som hände för Sheikhen. Så Sheikhen har ingenstans att ta vägen. Han hittar en stad som heter Dir'iyya. Som ligger... Det är en del av huvudstaden i Saudi, idag Riyadh. Men det ligger ursprungligen en liten bit ifrån där. Han hittar den där staden och hittar en person som han kan bo hos. Och den personen i sig, han blir rädd. Folk slänger ut honom, folk vill döda honom, det är farligt att vara runt omkring honom. Men till slut så pratar de med frun till ledaren för den här staden. Hon heter Mona. Hon var frun till ledaren Mohammed ibn Saud som styrde i Dir'iyya. Hon lyssnade på vad han sa och blev imponerad av det här. Och sa, kallas, jag snackar med min man. Så hon snackade med sin man och sa, kolla den här killen, ta hand om honom. Han behöver hjälp. Han försöker göra da'wah, han försöker göra khayr. Alla försöker stoppa honom, folk försöker döda honom, folk gör knas för honom. Ge honom en chans. Och det här är en ganska imponerande grej. Att den som påverkade att verkligen chefens kall, rahimahullah, började spridas, det var den här kvinnan, rahimahullah, som var fru till Amir Mohammed ibn Saud. Och det är någonting som våra systrar ska tänka på också. Vilken inverkan kvinnor många gånger kan ha. Tänk er själv, en av de största lärare i våran tid. Sheikh Nabaz, rahimahullah. Som alla de pratar om. Sheikh Nabaz, Sheikh Nabaz. Han gav fatwa om det här. Någon vill ha en fatwa, man säger att Sheikh Nabaz gav fatwa om det. Han säger själv att den som påverkar honom att vilja studera kunskap med hans mamma. Och vem är det som känner till det? Sheikh Nabaz mamma, rahimahullah. Knappt någon överhuvudtaget. Men hon sitter och får ajr hela tiden och får belöning hela tiden för att hon gav en så rättfärdig uppfostran till Sheikh Nabaz. Så många kan glömma bort de här sakerna. Och många gånger så kan våra systrar, de kanske inte blir kända på samma sätt. Och det är ingenting vi ska sträva efter. Att man ska bli en känd person. Utan man ska sträva efter att man ska bli omtyckt av Allah subhanahu wa ta'ala. Sen om en person blir känd eller inte, om det kan vara för Allahs skull eller det kan vara någonting som är bra, så alhamdulillah. Men det ska inte vara ett mål i sig att man ska försöka lyfta fram sig själv eller liknande. Och många av våra systrar kanske inte blir, det kanske inte är många som känner till vilka de är. De kanske har gjort enorma insatser genom att vara rättfärdiga mödrar och liknande som uppfostrat barn som senare skulle komma att bli väldigt stora och inflytelserika i den muslimska världen. Så som sagt, det var den här frun som påverkade ledaren för den här staden, Dir'iyya, att börja lyssna på sheikhen. Så sheikhen träffar honom och snackar med honom. Och han pratar om vilket problem det finns i den muslimska världen. Sheikhen tänker hela tiden på den här saken. Att folk håller på att dyrka andra än Allah. Folk går emot det mest fundamentala budskapet som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kommit med. Det här är knas. Vi måste våga ändra situationen. Så Muhammad ibn Saud sa, okej, låt oss kämpa för det här tillsammans. Du gör da'wah, du sprider kunskap. Jag står för att bevaka saker och ting. Jag står för att styra landet. Om det är någon som attackerar dig, någon som gör problem, låt mig ta hand om dem. Du får stå för, skriv böcker, undervisa, gör de här grejerna. Jag står för den andra delen. Och då bildade de en pakt sinsemellan att det är så här vi ska sprida da'wah tillsammans. Och sheikhen fick för första gången en riktigt fotfäste. Och eftersom han var känd för sin kunskap och han var så stark i sin kunskap, så började folk från olika städer, olika byar, olika ställen komma till honom för att studera. Och sheikhen började skriva böcker som folk började läsa på olika delar. Utan den arabiska halvan började nytta och började förstå att de här sakerna, det är knas. den här gravdyrkan och all den här vidskepelsen och allt det här efterblivna grejerna som muslimer höll på med, att det här är knas, det här är kaos. Och vi måste korrigera den här saken. Så folk började komma dit, folk började studera och det började bli kändare och kändare. Så de omkringliggande små staterna som låg där omkring, de flippade och började attackera. Och det började ske krig mellan de som var inne i Diraia, som var på Sheikhs sida skulle man kunna säga, och de som var på de här helgondyrkarnas sida och gravdyrkarnas sida och liknande. Så det började uppstå strider, och det blev så att de som var på Sheikhs sida skulle man kunna säga, de började vinna mer och mer och mer. Så Dawa började sprida sig snabbare och snabbare och snabbare. Så från att det bara var i den där lilla lilla staden Diraia, där de började Dawa, så spreds det sen till att det blev typ hela det som är Saudiarabien idag, till södra Jordanien, södra Irak, Emiraterna, Qatar, norra Yemen och norra Oman. Allt det här ledde sen under styret utav de som bodde där borta i Diraia. Allt det här skedde ungefär på 50-60 års tid. Så spreds det så här snabbt på folk. Och de här städerna blev senare kunskapsstäder. Och den här efterblivenheten ändrades om. Från att arabiska halvan var generellt ett efterblivet ställe när det kom till kunskap och så vidare. Till att de blev väldigt framgångsrika när det kom till den här grejen. Även fast det fanns vissa ulema redan innan då, så ändrade situationen väldigt mycket där. Sheikhen hade väldigt många studenter. Det var många som kom dit och studerade. Som senare skulle komma att bli stora ulema. Och bland de stora lärda var hans egna söner. Och sen hans barnbarn. Och sen hans barnbarns barn. Och hans barnbarns 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 barnbarn. Och så vidare. Fram tills idag så är hans familj väldigt känd för sin kunskap. Till exempel muften i Saudiarabien idag. Han är från hans barnbarns 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 barn. Och religionsministern där som också är känd för sin kunskap är också hans barnbarns 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 barn och så vidare. Så den här familjen blev känd för sin kunskap på den tiden bland hans studenter, och det skulle fortsätta att vara så i flera generationer därefter. Han var väl känd för sina böcker som han har skrivit. Han har totalt, alla de böcker han har skrivit har samlats i totalt 13 volymer. Alltså typ man skulle ta härifrån till dit. Så han har skrivit många böcker inom olika ämnen. Inom aqida, inom fiqh, inom tafsir, inom hadith och liknande ämnen. Men han var framförallt känd för sina böcker inom aqida. Och de böcker han har skrivit inom aqida och inom islamisk troslära är bland de kändaste böckerna som idag finns som handlar om de här ämnena. Och ofta när folk börjar studera och börjar lära sig om islamisk troslära, så börjar man studera vissa av de böckerna som han har skrivit. Trots att det var små, små böcker som han skrev. Usul al-Thalatha, de tre grunderna. Al-Qawaid al-Arba, de fyra grunderna, eller de sex grunderna. Han skrev dem på ett enkelt sätt, så att till och med barn skulle kunna förstå dem. Men så att man ska kunna lära sig grunderna utav islam och vad islam egentligen handlar om. På ett enkelt och simpelt sätt. Sheikhen gjorde det till och med så enkelt att han skrev vissa av de böcker han skrev på typ, vad ska man kalla för, amia. Lite som gatuspråk som man kan skriva. Säga. Att, så som vi kan prata på gatan. Man har ett skriftspråk som man skriver i tidningarna och i böcker. Och det finns ett sätt som man pratar vardagsspråk. Han skrev till och med vissa böcker på ett vardagsspråk, så att varenda liten kotte skulle kunna förstå det han säger. För att hans kall handlar inte om att man ska bara nå upp till de som är högst uppe i makten och man ska försöka nå upp makt och liknande. Utan det handlar om att alla ska kunna lära sig om Allah azza wa jalla på ett korrekt sätt. Och då är det viktigt att man tilltalar folk på ett enkelt sätt så att alla ska kunna förstå. Så Sheikhens böcker skulle som sagt bli väldigt utspridda och väldigt kända, och även hans studenter skulle komma att bli det. Så Sheikhens kall spred sig väldigt mycket, spred sig väldigt snabbt. Så när Sheikhen, rahimahullah, dog år 1792, så var stora delar av det som idag i Saudiarabien var under styret av ledarna för det här riket som han var med och skapade. Sen år 1818, då var det slut. Då fick folk flipp på honom. Så Osmanska riket, de skickade arméer till Deraia och till den arabiska halvön och avslutade det här staten som de då hade. Det var efter Sheikhens död, typ 25-30 år efter hans död. Och de dödade de som var där i till stor del, och de tillfångatog andra och tog dem till fånga och satte dem i Egypten borta i fångenskap. Men bara typ 6 år efter det så kom de tillbaka och startade en ny stad igen. Och den varade ungefär i 70 år till 1891, och då föll den ner igen. Och sen 10 år senare så kom den upp igen, och det är det som idag kallas för Saudiarabien. Och det är då, måste kunna kalla det för, den tredje staten som de har. Men på Sheikhens tid, rahimahullah, så var till och med staten större än vad den är idag. Och det inkluderade även Emiraterna och Qatar och Bahrain och de här ställena, södra Irak och södra Jordanien och så vidare. Vad var det egentligen Sheikhen kallade till? Vad var det egentligen han kallade till? Hans huvudkall var att man ska gå tillbaka till islams grunder. Islam ska inte bara vara en tradition. Man ser att ens föräldrar gör någonting. Det kan vara enhet med islam, det kan vara emot islam. Man ser att ens omgivning gör någonting. Det kan vara enhet med islam eller mot islam, man bryr sig inte. Man kollar inte på vad det står egentligen i islams grundläggande texter. Vad står det i Koranen? Vad står det i sunnan? Hur förstod profeten sallallahu alaihi wa sallam följeslagen av de här texterna? Att bara följa traditioner utan att man går tillbaka till de själva grunderna till vad som står i Koranen och sunnan, då kommer man utan tvekan att hamna i många fel. Så som det är i stora delar av den muslimska världen. Det behöver inte vara så att alltid de sakerna som ens föräldrar gör kan vara fel, utan många gånger kan det vara helt rätt. Men om det inte går tillbaka till bevisen, vad som står i Koranen och sunnan, så är det väldigt stor chans att det kommer att vara fel. Så Sheikhens kall handlade först och främst om att ska man, när man praktiserar sitt islam, så ska det vara baserat på bevisen som finns i Koranen och sunnan. Och därför ser man hans böcker, som till exempel boken Kitab al-Tawhid. Den är från början till slut, det är i princip bara verser och haditer. Verser, haditer, verser, haditer, verser, haditer. Med olika kapitel som den handlar om. För att det handlar just om hur viktigt det är för oss muslimer att när vi ska praktisera islam, att vi gör det baserat på islams grunder. Och vi gör inte det baserat på våra egna åsikter eller baserat på olika traditioner som finns runt omkring oss eller liknande. Och han fokuserade sitt kall väldigt mycket på tawhid eller uluhiyya. Alltså att verkligen se till att folk endast dyrkar Allah azza wa jalla, att man inte riktar sin dyrka till andra än Allah. Om vi läser Koranen så ser vi att det här är det centrala kallet i Koranen, och det här är det centrala kallet för alla profeter. Om vi läser surat al-Fatiha, stor del av surat al-Fatiha handlar om det här. Handlar om tawhid, handlar om att dyrka Allah azza wa jalla, handlar om Allah azza wa jalla namn och attribut. Första gången vi blir beordrade, om vi läser Koranen, är ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wa alladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a binaa'an tills Allah azza wa jalla säger fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Första gången Allah azza wa jalla beordrar oss med någonting och vi läser i Koranen är: o människor, dyrka eran herre, dyrka eran herre. Och i slutet av versen så kommer det: och sätt ingen vid Allah azza wa jalla sida. Så det första vi lär oss, det första beordringen vi får, är att vi ska dyrka Allah. Första förbudet vi får är att vi inte ska sätta någon vid Allah azza wa jalla sida. Om vi läser om de historierna som nämns i Koranen från de olika profeterna, så handlar det ständigt om att de kallade sina folk till att dyrka Allah och inte sätta någon vid hans sida. Om vi läser historien om Nuh alayhi salam, så handlar det om det. Om Ibrahim alayhi salam, så handlar det om det. Om vi läser i sunnah Salih, Hud, Shu'ayb,
så handlar det om det.
Om vi läser om profeten sallallahu alaihi wa sallams kall, så handlar det ständigt om det. Att se till att vi ska leva upp till den saken som vi skapades för. Att vi ska känna till och ha vetskap om våran Herre och kunskap om våran Herre, och att vi ska leva våra liv i enlighet med hans vilja, och att vi ska dyrka honom på det sättet som han vill bli dyrkad, och att vi inte ska sätta någon vid hans sida. Sheikhen skulle på det här sättet lägga grogrunden i den muslimska världen, att efter att den muslimska världen på många sätt hade börjat falla tillbaka i sin religion, det hade börjat bli sämre och sämre och mer efterblivet i den muslimska världen, och mer vidskepelse och mer skrock och mer svart magi och liknande som hade börjat spridas, så började han rensa de här sakerna och få folk istället att komma tillbaka till Koranen och Sunna. Så det här var grunden till hans kall. Och många av de personerna som kritiserar sheikhen, när man frågar vad är det som du egentligen är irriterad på, vad är det som är problemet, så nämner de oftast någon sak som egentligen handlar om islam. Det är islam har sagt någonting. Egentligen någonting som står i en koranvers eller någonting som står i en hadith. Och det handlar inte om att någonting som sheikhen gjorde, någonting dålig sak han sa, eller någonting sa, någon förbjuden sak han hade sagt som går emot islam. Som sagt, sheikhen var inte ofelbar. Han kunde hamna i fel, han kunde säga saker som var oporrekta och så vidare. Men det är oftast inte de sakerna folk hakar upp sig på. Många, som jag nämnde till exempel i media idag, när de kritiserar honom, eller det de kallar för wahhabism eller liknande, så säger de här är fundamentalistiska. De här säger att man ska gå tillbaka till Koranen och Sunnan. Oj, vad är problemet? Det här är islam. Koran, islam är vad? Hur får vi reda på vad som är islam? Det är genom Koranen och Sunnan. Så istället för att kritisera islam direkt, för att det inte är politiskt korrekt att kritisera islam direkt, så säger man det här istället. De här, de vill gå tillbaka till Koranen och Sunnan. Ja, fel. Vad ska man annars göra för någonting? Ska man vara muslim och inte gå tillbaka till Koranen och Sunnan? Eller vissa personer som är till exempel gravdyrkare och någonting, säger den här personen, han säger att man bara ska be till Allah. Okej, okay. Sorry. Det sa profeten Sassan också. Vad är problemet? Så de saker som de brukar haka upp sig på, det är saker och ting som egentligen är saker, det är att gå tillbaka till Koranen och Sunnan. Saker och ting som du hittar koranverser som handlar om, eller hadithen från profeten sallallahu alaihi wa sallam. Men självklart så är det inte, om sheikhen har gjort någonting som är fel eller sagt någonting som går emot Koranen och Sunnan, så är det ingenting man ska hålla på och följa honom i. Då man säger det som är fel och vi följer inte det. Men om det är någonting som är rätt och det går i enlighet med Koranen och Sunnan, varför ska inte vi muslimer följa det när vi beordrade att följa det som är korrekt? En annan sak som folk har blivit lite som ett moder på sista tiden är att folk försöker sammanlänka sheikhen rahimahullah med de här terroristgrupperna som finns idag, som Al-Qaida, som ISIS och andra av de här grupperna. De säger att egentligen, så det som sheikhen säger, det är egentligen samma sak som ISIS och Al-Qaida och liknande. Jag skulle vilja fråga många av de här journalisterna som säger såna här saker. Skulle du kunna hämta lite uttalande från sheikhen, från hans böcker, gärna vad boken heter, sida, volym, och säga vad det är som är hans böcker som tyder på att han ska vara grunden till Al-Qaida eller till ISIS. Och jag kan lova att 99,9,9% inte kommer kunna säga ett dubb, för de har aldrig läst sheikhens böcker överhuvudtaget. Utan som sagt, det är ett sorts mode i tidningarna nu att vem som helst kan säga vad som helst i tidningarna, så länge det handlar om islam och så länge man slänger på någonting negativt om islam, så kan man uttala sig. Jag läste igenom de flesta av sheikhens böcker och jag läste igenom väldigt mycket av de här grupperna, säger Al-Qaida och ISIS, och den som ser vad sheikhen kallade till och vad han pratade om och vad de här människorna pratar om, det är som de här är där någonstans och han är där någonstans. Två helt skilda grejer. Och tvärtom, sheikhen brukade ofta prata om hur farligt det är med extremism. Hur farligt det är med att göra tekfir till höger och vänster som de här grupperna gör. Och döda oskyldiga människor och liknande. Det finns många uttalanden från sheikhen när han pratar om de här sakerna. Han säger att han är den som är bland längst som är längst ifrån att göra teknik på människor på det här sättet. Han var helt emot det. Och de här människorna, de gör tekfir på muslimer och säger att ni är kuffar till höger och vänster. Så de går helt emot det som shejken brukade kalla till. Så det är en viktig sak. Innan man håller på att svälja det som står i media på det här sättet. Att man försöker kolla upp och söka själv. Och även vara källkritisk. Våga säga till folk. Okej, om du vill säga någonting, kom med bevis. Säg vad du har att säga och se vad det är. Men väldigt mycket av de sakerna kan jag säga är rena rama lögner. Eller att man bara pratar rent från okunskap. Det här var en kortfattad biografi om Sheikha Rahimahullah. Det finns väldigt mycket man kan säga. Och man skulle kunna ta upp väldigt många andra punkter. Men jag ville bara att man ska kunna få någorlunda hum om vem Sheikha Rahimahullah var och vad han kallade till. Och som jag sa i början och som jag säger till slutet, att det finns ingen person som tillskriver sig till att vara någon blind följare till honom, som tillskriver sig någon grupp som han har startat eller liknande. Utan de som respekterar honom och tycker om honom och läser hans böcker anser att han är en av de lärda som har existerat, som har gjort mycket gott, och han kan göra rätt och han kan göra fel. Och det som är rätt följer man, och det som är fel tar man inte emot. Men han har ändå haft en stor effekt på att få folk att återvända till Allah Azza wa Jalla religion, som Allah Azza wa Jalla barmhärtig över honom och belöna honom för det goda han har gjort. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.